Ja, att uppleva Jesus, det är att samtidigt uppleva motståndet i världen. Och vi kan vara flitiga i att tjäna Herren på alla möjliga områden. Och det är det som Herren vill. Men vi kan också bli slöa och sömnaktiga. Och det vilar en sömnaktighetens ande mycket över församlingar idag. Och samtidigt så vilar det en ande som mest är intresserad av läroandar, men inte vad Herren gör och av Guds kraft. Vad är läran värd om vi inte får kraft? Det var något som jag tänkte när jag nyss hade mött Gud för många, många år sedan. Jag tänkte som så att jag behöver kraft, inte klarar jag mig i egen kraft. Det är omöjligt. Och jag sa det åt Herren att nu får du göra något. Och det gjorde han. Men tänk om jag hade varit nöjd och tänkt att ja, så här eländigt ska jag ha det. Så här kämpigt ska det vara och jag ska försöka själv. Jag ska inte få någon kraft. Tänk om jag hade tänkt så. Ja, då hade jag varit borta för länge sedan. Nej, man får förstå det att Gud inte fordrar över människans förmåga. Och vi kan inte i egen kraft följa Herren, utan vi behöver alltså möta honom, bli befriade från de bördor vi har och den ofrid vi har, så att vi får glädjen i Gud och att vi alltjämt söker den glädjen. Det är viktigt. Och den urkristna församlingen, de gick på kraft hela tiden. Och där hände det under hela tiden. Därför att de inte hade fastnat i vissa lärosatser, utan de såg på Herren. Och det kan vara så att vi fastnar i vackra läror och traditioner, traditionsbundenhet. Och det blir riter, ritualer av alltihop. Men det är inte det som är kraft, det är ett utanpåverk. Och däremot den troende kan uppleva kraft överallt. Går du på stan så kan anden falla över där, du kan uppleva det välsignad var du än är. Och när vi samlas, då är det meningen att vi ska styrka varandra med den nåd vi har undfått, de gåvor vi har och den insikt och kraft vi kan ha, det ska vi förmedla åt andra. Det är inte så med Guds kraft att man stoppar den i en påse och sen är det klart. Utan för att få mer så ger man ut. Det fungerar på ett märkligt sätt i Guds rike. Och det är det som är välsignelse från höjden, att man brukar det man fick. Om du har barn som får fina leksaker men duger inte, de kastar dem i väggen. Vad säger du då? Går du och köper ännu dyrare? När du säger lek nu med dem där. Om du inte är tacksam får du inga fler. Så är det med Herren. Han giver oss nåd och nådegåvor för att vi ska bruka dem. Inte för att vi ska bli inaktiva, utan vi ska bli aktiva. Och så är det också med frälsningen. Frälsningen bevaras vi i genom att frimodigt alltjämt bekänna oss till Jesus. Inte bara en stund i en kyrka, utan alltid att fortsätta den vägen. Då lösgörs vi från många otrons bojor som vi var bundna i. Därför att vi inte bekände oss till Jesus. Frälsningen handlar om munnens bekännelse, men också om hjärtats tro. Det vi upplever i vårt inre, det ska vi tala om, och vi ska vittna om vår Herre. Vi ska tala om vår frälsning. Och jag har sett att de som så gör tar Gud på allvar. De vandrar vidare med Herren och blir beklädda med kraft ifrån höjden. Och för att Gud ska anförtro oss uppenbarelse och kraft ifrån höjden, så måste vi först anförtro oss åt Jesus. Vi får tala om hur vi har det och vi får bekänna oss till Jesus och vara frimodiga, så att frimodigheten har med sig stor lön. Men inaktiviteten, den har bara med sig sömnaktighet, och så kommer återigen otronsbojor. Så du ser det, att tro på Gud, det handlar om en sorts liv att leva, en bekännelse att leva och att ta vara på, och att vi måste lära känna oss själva, skåda in i vårt eget inre. Och gör vi det, ja, då känner vi många gånger att nu måste jag på gudstjänst, och nu måste jag ha en bönestund, nu måste jag lyssna till en predikan, nu måste jag läsa Guds ord, eller så måste man uträtta någonting praktiskt som man har glömt kanske en lång tid. Och det ena som det andra kan binda människan. Om vi inte aktiverar oss på ett område, då grämer detta oss. Att vara fri, det är att söka Herrens vilja och bli ordets görare. Det kommer med frihet och en rätt glädje till oss. Och det är inte alltid så att det är styrkan i de hårda orden, som det är här i världen. Är det många hårda ord och skrämmande människor som far fram på ett sådant sätt. Men i ett mjukt ord finns också en väldig kraft. Genom tålamod kan förstar övertalas. En mild tunga kan krossa ben. Nu är det inte meningen att ben krossas genom detta, utan motståndet som uppreses mot dig kan genom din mildhet och din kärlek brytas ner. Då kanske den som var dum med dig tänker som så: ja, det var verkligen dumt av mig. Hon är snäll med mig och så här har jag gjort. Och så bryts motståndet inom människan ner. Och när vi ser Guds kärlek och vad Jesus har uträttat för oss, så är det också meningen att motståndet mot Gud och mot den helige ande ska brytas ner. När vi ser Guds kärlek till människorna och ser att den är till oss personligen allesammans. Och på det viset så kan man alltså lära sig Guds väg och bli allt mer andefylld. Men om vi inte accepterar de gudomliga tankarna utan är inaktiva istället för aktiva och söker Herrens väg, ja, då är det lätt att vi somnar av. Och så blir det mest bara läror alltihop. Och vi går där kraftlösa därför att vi inte bekände vår kristna tro. Genom bekännelsen så kapas bojor i andevärlden och mörkret flyr. Därför att vi bekänner oss till Jesus, så är Jesus hos oss. Och de onda makterna flyr därför att Jesus fick utrymme. Och den onde kan inte bryta sig in i våra hjärtan och säga åt Jesus att han ska gå. Men däremot Jesus, när han får vara herre i våra hjärtan, då vågar inte den onde, då har han inte ingång. Då får du säga: ja, Jesus är herre här tyvärr. Så att dina förslag och så, det tar du då inte emot. Och om det är någonting som djävulen kommer med, så är det förslag hela tiden i tankevärlden din. Och på olika sätt genom människor och direkt från dessa makter så kan människor bli inspirerade på ett felaktigt sätt, så att de ska gå förbi denna väg och lydnaden mot Gud. Nå, det står skrivet: ett mjukt svar stillar vrede. Ord som sårar väcker harm. Det visas tunga ger god kunskap. Dårars mun flödar över av oförnuft. Ofta är orden väldigt många, men orden är tomma och oförnuftiga. Men om vi har visat, så tänker vi först och sen talar vi. Ibland så talar vi först och sen tänker vi, men vad var det jag sa? Och det är inte så bra, utan vi får vara saktmodiga, ödmjuka och stilla oss och ta det lugnt. Men om du är orolig att någonting ska hända dig, din familj, eller du känner dig rädd och ängslig, då saknar du nödig kraft och du behöver gå till Herren och förnyas i din tro. Därför att om du tror på Herren, så är han så som en borg för dig, så att den onde inte når dig. Och att gå till Herren, det är att göra i enlighet med Guds ord och i tro bida efter honom. Det som bidar efter Herren hämtar ny kraft. Det får nya vingfjärdar som örnarna. Och örnarna är inte gjorda av mässing. Den är väldigt vacker. Man kan inte lyfta. Men vi ska kunna se allting lite ovanifrån som örnarna gör. De har väldigt bra syn. Och vi ser bättre saker och ting ovanifrån. Och det är det vi ska söka göra, så att vi på det viset inte blir bundna nedanifrån istället. Saktmod förhindrar stora synder, står det. Och alltså är det bättre att bida efter Herren och ta det lugnt. Om du tänker igenom misstag och olyckor som har hänt kanske i ditt liv, alla råkar vi ut för någonting, så är det ofta att du hade så bråttom, du rusade på. Ja, nu är jag på att vänta den här ljusstaken, men jag var så pass vaken så jag fick tag i den i alla fall. Nå, men det var inte så allvarligt, men det kanske är allvarligare olyckor just på grund av brådskan. Och nu har det dött många i trafiken, jag tror det var 7 stycken under de senaste veckorna eller vad det var. Och det har hänt väldigt många trafikolyckor. I USA var det en massa bilar. Jag minns inte om det var 50 bilar eller om det var fler, hundratals, som körde på varann då de körde i rad. Och, ja, det hände någonting. Och så var det seriekrockar i massor. Så att, men det var ju inte de som körde efter den som var ovaksam, utan det var den som var ovaksam som ställde till det för de alla andra. Och det där, det säger någonting åt oss, att vi har ett ansvar så att vi inte ställer till för varandra genom att vi är ovaksamma. Utan vi ska vara vakande och bedjande, så ska Herren leda oss. Och lidande, det har du säkert mött. Det gör alla människor. Jag mötte lidande innan jag var frälst, och jag mötte det också som frälst. Men nu har jag ju Herren att gå till och hämta kraft hos. Då, så är situationen en helt annan. Då hade jag ju bara mig själv, och då var det ju inte lätt att tackla situationer. Och man stod där många gånger oförstående och tänkte, vad ska man göra? Men vi ska vila vid att löftena är underbar sanning, och att Herren ska gripa in. Och om lidandet står det i Romarbrevet 5 och från den tredje versen. Vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte. Till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Men är det sant att vi jublar mitt i våra lidanden? Det gör vi nog inte alltid. Men om vi tänker på det rätta sättet, om det är för Herrens skull, om det är Kristus lidande, om det är för ordets skull, då tänker du som så här, ja, det är för att jag är kristen. Och då ser du ändå en ljusning i det lidandet. Och vi får se på Herren som har lidit för oss allesammans, vad han gick igenom. Och vi går den samma väg som han gick. Vi bekänner oss till honom, och folk identifierar oss många gånger med vad Gud är. Och ja, ibland så kommer där telefonsamtal, och det kommer skriverier på internet, och de skäller ut Gud väldigt och vill att jag ska läsa det. De skäller ut min far i himlen. Och då förstår man vilka andar det är som är i farten. Så jag tar det inte så där väldigt hårt, utan jag tänker som så att jag här är en oförstående människa. Som vanligen så, när olyckor sker och alla krig och så skyller det icke-troende människan det på Gud. Och säger så här: om Gud är kärleken, om han är god, varför gör han ingenting när det händer och förhindrar det? Men det handlar ju om vad människan gör. Det handlar ju inte om vad Gud gör. Det är människan som ställer till. Och det är vi som behöver vara vakna och inte såra och sarga varandra. Inte döda varandra. Det är ganska självklart. Men människorna är fria till att välja. Och om vi däremot inte hade varit fria till att välja antingen det goda eller det onda, då hade Gud inte kunnat säga som så att vi valde Jesus på grund av Guds kärlek. Utan vi var bundna till att göra Guds vilja. Och vi kunde inte göra motsatt. Och då fanns det ingenting hos oss som sa att vi älskade Gud. Utan vi var formade så från början. Men Gud ville att människan skulle få en möjlighet att välja mellan ont och gott. Och när vi väljer Gud, så ser Gud att vi bryr oss om Gud. Att vi sätter värde på Guds kärlek och Jesu Golgata offer. Men hade vi alltså inte kunnat välja, ja, då hade inte Gud kunnat säga att de har valt, de älskar mig. Utan då hade vi varit ungefär som automater, som automatiskt gör Guds vilja, och därför att vi inte kunde göra något annat. Men nu har vi alltså möjlighet att välja. Vi är fria till att välja antingen världen med dess ande eller Gud. Så det är en stor skillnad. Man kan ta en liten jämförelse. Jag har en dotter, och jag brukar säga så här att jag bryr mig ju om dig, det vet du ju. Ja, säger hon, men det är ju självklart. Det tar hon inte så märkvärdigt, det ser hon som självklart. Men hon menar kompisar och så, roligt att se kärlek från dem. Min, menar hon, den är given nu. Och så är det ju. Att man har svårt att värdesätta det man har och har vant sig vid. Och det är värdesättandet av kärlek som vi behöver lära oss. Och det är bra att barnen kan säga att jag vet att far och mor älskar mig. Och det är väldigt fint att de har den insikten. Men det måste också värdesättas. All kärlek måste värdesättas. För annars så gör den ingen nytta i vårt liv. Varsågod och sitt. Det finns gott om plats här. Välkommen. Alltså, vi säger att kärlek finns. Men om vi får del av kärlek, vi får del av omsorg, vi får del av hjälp. Men det händer ingenting i våra hjärtan så att vi ger tillbaka på något sätt, aktiverar oss. Då ser ju Gud att hans kärlek har varit helt meningslös för oss. För vi har inte visat att vi värdesatte Guds kärlek. Och när vi ser Jesus dö på Golgata kors, när vi läser om honom, så ska vi alltså värdesätta denna gudomliga kärlek. Ty så högt älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det, att var och en som tror på honom ska icke gå förlorad utan ha evigt liv. Om vi tror på detta, tar emot detta, värdesätter vi helt enkelt Guds kärlek. Men för dem som inte värdesatte budskapet så var det ju förgäves. Det var bortslösad kärlek. Och vi kan ju redan idag säga att många har dött utan Gud. De ville inte acceptera Jesus som sin frälsare. Och då var ju ändå Jesu Golgata gärning förgäves. Och om vi tänker på hur mycket som vi kan hjälpa varandra, så är det ändå det viktigaste att vi är tacksamma för den hjälp vi ger varandra. Om jag får hjälpa dig så är jag tacksam. Och om du får hjälpa mig så är du tacksam. Och det visar alltså en kristens handlande och att vi är vakna. Gud har slösat kärlek på det här landet. Gud har ordnat en bra ekonomi som nu håller på att raseras. Varför? Jo, därför att människorna har vänt sig bort ifrån Gud praktiskt taget helt och hållet i massor. Och istället för att bejaka Gud så anklagar man Gud för allt det onda i denna värld. Ändå är det ju människorna som istället för att välja Gud låter sig påverkas av de onda andemakter som finns i denna värld. Men vi har alltså möjligheten att välja, och när vi väljer rätt, när vi väljer Guds kärlek, då blir vi räddade. Och det betyder helt enkelt att Herren får komma in i vårt hjärta och rensa vårt innersta på allt det där mörkret som dels var väldigt besvärande för oss, för vi kände oss inte nöjda, vi kände att det var någonting som fattades. Och anledningen var den att vi har vårt ursprung i Gud och vi behöver tillbaka till Gud. Och den brutna gudsgemenskapen som är bruten, den behöver bli helad. Och när den är helad, då börjar vi känna oss som hela människor. Jag vill säga att det är ju länge sedan som jag började tro på Gud. Jag var bara en liten knatte när jag byggde altaren och sånt. Men som ung kom jag ju bort och sedan återigen så kom jag tillbaka. Men jag hade ett stort intresse därför att jag befann mig på en plats där det var mycket gudstjänster av möjliga slag. Och jag fick ständigt höra om Gud och jag funderade på det där. Och jag har många släktingar som är präster och frikyrkopredikanter, och det är mycket officerare och sånt där, men de flesta har religiös bakgrund och så. Och det kan ju naturligtvis vara någonting som är nedärt på ett visst sätt, men det hjälper ju inte ett arv, utan vi måste alltså avgöra oss. Och många människor i det här landet är med i statskyrkan trots att de inte är födda på nytt. Och där har man då barndop och man har lite trevligt tillsammans och så, man konfirmeras. Vanligen de allra flesta konfirmanderna, de försvinner ut i världen. Jag konfirmerade mig aldrig, vet du varför? Jo, jag hade ingen kostym. jag blev troende i alla fall. Och jag vet inte om det hade hänt så mycket då med mig just i den tidpunkten, i den åldern. Men i alla fall, det som har hänt och som är glömt och som inte har någon verkan på oss, det är ingen frälsning. Frälsning är det vi lever idag. Det är frälsning. Vi kan inte berömma oss av gamla välsignelser. Jag har haft uppenbarelse, syner och mäktiga under har jag upplevt i mitt liv, under mitt kristna liv, väldigt mycket. Men jag kan inte se tillbaka och berömma mig av allt detta, utan det handlar om hur har jag det idag. Och det är den frågan Gud alltid ställer till oss. När vi vaknar på morgonen så ska vi naturligtvis rannsaka oss. Och när vi ställs inför Guds ord så är det meningen att vi ska jämföra oss med ordet. Och då faller vi ofta till korta, och vi vill naturligtvis bejaka Jesus och få bort sådana bördor. Så vi ska leva i ständig förnyelse är att ha Gud i åtanke. Som troende så upplever vi att vi alltjämt har våra tankar hos Herren. Gör vi någonting som inte var bra, ja då känner vi oss bedrövade. Gör vi någonting för Herren blir vi glada istället. Men alltjämt upplever vi att det är någon som ser oss. Och väldigt påtagligt. Och det är detta som istället för att vi ska vara rädda och ängsliga för detta, så ska det vara en trygghet när vi har det bra med Gud. Då kan vi tänka som så, vi går ut i en orolig värld, i den mörka stad, där mycket våld och mycket elände. Då får vi tänka som så, ja Herren ser mig. Och det gör han verkligen. Och det är fantastiskt. Så att på det området har jag sett en hel del. Vid ett tillfälle så kom en man rusande och skulle sticka en kniv i mig. Jag rörde mig inte för ett ögonblick, utan jag tänkte, ja, varsågod. Sekunden efter så var han medelslös. Och jag bar in han i en kyrka i närheten, jag berättade förut. Och på många olika sätt så har jag upplevt just ett övernaturligt beskydd. Men att vara beskyddad för allt ont, det är svårt. Om vi ser på dessa apostlar som ju var fyllda med helig ande, de var brinnande i anden. För dem gällde bara att tjäna Gud. De blev piskade, marterade till döds. Många av dem till slut. Och då frågar vi oss varför de var så brinnande så att de hade vad de behövde och upplevde det att som kronan på verket så var de beredda till och med ge sitt liv. Och många människor har allt sedan dess blivit dödade för Guds ords skull. När jag reste i Sovjetunionen så träffade jag väldigt många människor som var lidande på grund av ordets skull. Jag träffade vänner som från den underjordiska kyrkan, och jag lämnade biblar och varma kläder åt dem och så vidare. Men jag såg deras kraft i tron. De fick inte samlas, vi hade hemliga bönemöten. Och där gjorde Gud väldiga under, får jag säga. Det var väldigt härligt. Nå, jag såg en större tro hos dem än jag ser hos många kristna i Sverige idag. Är det möjligen det att människor har haft det för lätt, som de har insomnat? Kampen finns inte, man behöver inte aktivera sig så mycket, och därför så har det blivit som det har blivit. Det vilar en sömnaktighetens ande över många kyrkor i Sveriges land idag. Och det tror jag att ni allesammans håller med om. Och om vi går omkring i kyrkorna och lyssnar till predikningarna, så ser vi att predikningarna också är sömnaktiga. Att tro på Jesus, det är inte detsamma som vackra traditioner. Naturligtvis kan vi ha vackra traditioner, men att tro på Jesus är att uppleva den osynliga Gudens hjälp. Jag kan inte lita på något utanpåverk, utan det Herren gör i mitt innersta, det är det som gäller en dag. Och ett bevis för Herrens verk i oss, det är denna befrielse från fruktans makter och den frimodiga ande vi får uppleva. Och den glädje vi upplever när vi tänker att vi får vara hans. Och förr så var det väl som så för de flesta av oss att när vi tänkte på döden så ville vi inte tänka mer på den, och vi ville inte läsa om begravningar och sådant. Men den troende, när vi är födda på nytt som troende, då har vi övergått från döden till livet. Och vi upplever i vårt innersta detta att livet fortsätter. För kanske vi anade, men nu vet vi att Guds ord är underbar sanning. Och just detta, att det grymmaste av allt, döden är besegrad. Det tycker jag är det mest fantastiska glädjebudskap som finns överhuvudtaget. Jesus är livets första. Han dog för dig, och du behöver aldrig mer någonsin dö om du accepterar honom som din frälsare. Om du än dör så skall du leva. Vilket budskap alltså. Och detta budskap, just detta, är befriande från bojor vad det gäller dödsfruktan, människofruktan och ansvarsfruktan. Sätt all din tillit till Jesus och du får uppleva att anden kommer med vissheten. Och vi får många underbara stunder just därför att vi känner den där vilan i Gud. Innan man är frälst så påverkas man av alla möjliga makter och det sliter igenom. Man far sig här och ja, många människor är idag nervösa, deprimerade, sömnlösa. På alla möjliga sätt så finns det alla möjliga problem. Därför att människorna söker allt annat men inte Gud. Och många människor söker psykiater och äter piller resten av livet. Och det går inte att nå människan många gånger då. Och det är alldeles förfärligt. Det kan ibland behövas mediciner. Men när det blir till en njutning eller en drog, allt detta, så att människan är totalt tillsluten, så att hon inte kan höra Guds tilltal, då är det av den onde. Om vi inte reagerar på Bibelns budskap, varken hit eller dit, om vi är gömma, ja, då kan vi inte säga att vi är med. Vi kan inte säga att vi är brinnande. Men jag säger så här exempelvis. Där är människorna förelagt att en gång dö och sedan dömas. Hur reagerar du på det? Nyss har jag sagt att vi lever vidare. Ja, som troende. Vi är frikända. Vi är renade i Kristi blod. Vi är nya skapelser. Och den nya skapelsen tillhör Herren. Och djävulen kan inte råna oss från Gud när vi håller oss till Gud. Herren är alltid starkare. Men om den icke-troende tänker på detta, var meningslöst att en gång dö och sedan dömas. Men varför? Det är så orättvist, säger hon. Ja, säger Herren, du har ju möjligheten att välja mig. Och då är du fri. Det står skrivet, den sonen gör fri är verkligen fri. Vi är då alltså befriade från mörkrets välde. Han för oss från mörker till sitt underbara ljus. Och evangelium är verkligen ljus. Ett underbart ljus för vår inre människa. Där har vi Guds ledning. Bibeln säger att det är på anden i människan det kommer an. Vi har Kristi ande, vi hör honom till. Vi har det gudomliga signetet. Och när Herren hämtade sina, så hämtar han det sina. De som äger livet i Gud, som är födda på nytt, som har överlåtit sig. Och där kan ju naturligtvis vara vänner med som i just ögonblicket innan böjde sig för Gud och sa sitt ja. Och de är med. Det finns inte med någon dop och så vidare. Men det viktiga är att man säger sitt ja, att man kapitulerar inför Guds kärlek. Och förstår att man behöver Gud. Men om du får höra en predikan där saltet fattas och det är mest en sorts svärmisk predikan och en sorts underhållning. Ja, du kommer inte på tanken att avgöra det överhuvudtaget. För du får inte den tanken i förkunnelsen därför att den då är felaktig. Och om vi förkunnar och bara kommer med traditioner och läser samma bön år ut och år in. Ja, då har den bönen dött för länge sedan. Det behövs ett levande budskap och levande böner, trons böner, så att trons ande vilar över oss. Man behöver inte ha någon tro när man går till kyrkan. Tron kommer av predikan, predikan i kraft av Kristi ord. Guds ande överbevisar människan om synd, dom och rättfärdiggörelse. På grund av synden är vi dömda. Men vi kan bli rättfärdiggjorda och renade i Kristi blod. Och då väljer vi den vägen. Ja, då har vi ju underbar frid. Och det där går inte en förbi omärkligt då. Tron, jag känner ju väldigt mycket. Jag har för mycket känsla när jag ber och så här. Så känner jag hur anden kommer. Jag, ungefär som en termometer. När man lyfter händerna så kommer det ner. Så gör jag så här. Oj, det bara strömmar överallt. Nå, det är vanligt. Men jag bygger inte på det, utan jag bygger på Jesus. Om känslan inte är där så tror jag ändå. Det är den övervinnande tron. Som inte bara bygger på känslor. Men när Guds ande mäktigt flödar i en gudstjänst, så är det inte konstigt om man känner strömmar. Man känner en känsla av välbehag. När jag har predikat en kväll så är jag som duschad invärtes. Så jag är som en fågel. Och när jag står här så känner jag mig väldigt tung så här. Därför att Guds ande vilar över mig mäktigt. Jag känner en far i armar och ben och ända ner i benen. Överallt kan jag känna. Men gör så här till exempel. Tack Jesus. Så kommer det vara. Och det där, det blir till en vana. Och det är meningen att vi alltjämt ska kunna uppleva Guds ande var vi än är, så att vi inte är beroende av kyrkobyggnader eller sådant. Man måste växa till i tro så att man hamnar i den situationen. För vi kan ju inte gärna springa in i en kyrka varje gång vi behöver hjälp av Gud, eller hur? Utan vi tror att Herren, som har lovat vara med oss alla dagar, hur vart vi än går, så är han med oss. Är vi i kyrkan eller sitter vi hemma eller utan levande tron, att man inte bara helt enkelt lyssnar till någonting och glömmer bort det, utan när Guds ord predikas så ska det falla i god jordmån, så att ordet får kraft med sig, så att människan omvänder sig och går till Jesus. Och när du hör en predikan kan du i ditt hjärta uppleva att ditt hjärta dunkar, du längtar, men om du inte vågar avgöra dig så sker det ingenting. Anden vill alltså mana oss till Gud. Och det är det som vi behöver uppleva. Men om inte Kristus predikas och vi kommer med en sorts budskap där allting är tillåtet och alla religioner är bra, ja, då kan ju inte gärna Jesus bekänna sig till ett sådant budskap. Jesus Kristus är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom honom. Det är väldigt bokstavligt och det är sant. Vi behöver alltså Jesus. Det var inte Buddha som dog för oss. Det var inte heller någon annan av Gud som dog för oss. Utan det var Jesus som dog för oss. Och denne samma Jesus är tillbakakommande för att döma levande och döda. Det är alltså Jesus vi behöver. Men om vi tar emot Jesus så måste vi förstå att han vill ha rum. Han vill bestämma. Han vill rå om oss för att kunna leda oss ända hem. Så får vi del av den helige ande som blir lots ombord. Och på det viset så lotsas vi i denna mörka värld tills att Jesus kommer. Vi lotsas på så sätt att vi helt enkelt är redo. Det handlar inte om var du är eller om du sitter eller står. Om du sitter eller står så ser Herren dig. Men det handlar helt enkelt hela tiden om att vara ledd är att vara redo. Men sen kan vi naturligtvis uppleva Guds övernaturliga ledning när vi talar med någon. Och det har hänt mig många gånger på stan att jag, när jag har stått och pratat med någon person, så har jag plötsligt talat sådant som handlar om hans liv. Och då börjar han undra, men du känner ju inte mig. Nej, så, det måste vara någon annan som har lett det här. Nå, så är det ju ofta. Men som sagt var, den viktigaste delen av ledningen är att vi är redo. Men är vi redo, då är vi också ledda av Gud. För att bli frälst så måste vi ledas av Gud. Inte av oss själva, inte av avguderiet i världen, inte av traditioner, inte av någonting förgånget som vi har glömt. Utan Jesus vill vara levande för våra hjärtan idag. Och vi får vara sådana att vi ska säga antingen ja eller nej. Vad därutöver är av ondo. Du frågar någon, vill du bli frälst? Och säger han, ja, jag vet inte. Frågar man någon annan, är du frälst? Då säger han, ja, jag vet inte riktigt. Men då kan det ju inte röra sig om någon verklig tro, för då vet man anden kommer med vissheten. Den som följer Herren får uppleva att Guds ande kommer med visshet. Och du kan säga, jag vet att jag är frälst. När du tänker på döden så tänker du inte längre på samma sätt. För mig är det så att jag längtar hem faktiskt. Mer än att vara på jorden. Men jag får ha min tid här och jag får göra mitt och sen reser jag. Och jag har ingenting emot det. Ett bättre liv än det jordiska får vi. Ett så gott liv som man inte kan klä i ord. Det finns inte ord att beskriva Guds himmel med. Och den frälsning som är förutbredd för alla den som överlåter sig i Herren sen. Det finns inte ord. Men vi kan ana i våra hjärtan om himmelsk härlighet. Och vi kan uppleva liksom att det blänker till i våra hjärtan. Vi upplever en sekund av salighet, av himmelsk ofattbar glädje som vi försökte följa med. Jag predikade i Arbetarinstitutet för många, många år sedan. Då fick jag en syn där. Så såg jag, plötsligt så såg jag en mäktig gnistrande ljus som sänkte sig ner över publiken. Och det var ungefär, Och så delade den plötsligt och blev en ram. Ungefär 2,5 meter bred ram som var runt om hela publiken och sänkte sig ner. Och du vet, det var kraft. Jag hade svårt att... Jag ropade inte, du ser det. Och sen berättade jag, har det på band för att jag berättade. Och sedan när det hade sänkt sig ner över människorna så såg jag hur de började lysa. Och sen såg jag... Jag kom hem, jag nästan gick ovanför golvet. Det var så fantastiskt. Och man kan få se olika saker. Men ändå, det viktigaste för mig är inte det jag såg där i Arbetarinstitutet en dag. Utan det är hur jag har det idag. Det är det som är avgörande. Och ditt liv handlar om hur du har det idag. Antingen är du med eller så är du det inte. Och det troende som är med, de aktiverar sig för Guds rike. De ger Jesus rum och de söker uträtta någonting för Gud. Tidigare så tjänade vi oss själva och mörkret i denna värld och vi förstod inte bättre. Men när vi har blivit frälsta så ska vi alltså börja tjäna Gud i andens nya liv och på olika sätt stödja Guds verk. Och det största av allt är att tillhöra Herren. Att vara född på nytt och uppleva konkret att Guds ande flödar i ens liv. Och att man får en annan, en större uppenbarelse där man ser sina möjligheter. Och när du är frälst och andefylld så, vem du än talar med så skvallar anden uppenbara för dig hur människor har det. Och om någon står och ljuger för det så märker jag att det stämmer inte alls. Och det där är till ditt beskydd. Och just att bedöma anden är inte så vanligt med den gåvan. Därför att människor går ju på numera vad för sorts läror som helst. Och ofta har det blivit så att läran är i högsätet. Och den är viktigast. Däremot så har Jesus kommit i skymundan. Och då har ju ändå den läran kantrat. Om man där tar emot en rätt lära så blir det Jesus i centrum istället. Och det är det som vi behöver uppleva. Att han kommer i centrum av våra hjärtan i våra liv. Då har vi centrerat på ett rätt sätt. Se, nu ska jag strax sluta. Nå, jag nämnde här om lidanden. Nå, andens frukt däremot står skrivet är kärlek, glädje, frid, tålamod. Vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Självklart är inte lagen mot kärlek och glädje och frid och tålamod och vänlighet och godhet. Det är självklart. Det som hör Kristus, Jesus, tillhör Kristus, Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Alltså ledas av ande. Guds barn ska ledas av ande, drivas av ande. Låt oss inte söka tom ära, utan inte utmana varandra och inte avundas varandra. Att utmana, det är kötsligt, och vilja visa upp sig på något sätt, det är kötsligt. Och avunden, det är ju en andemakt. Tänk på Kain och Abel, den ene dog på grund av detta. Så det är ingen makt som har blivit uppfunnen nu. Och dessa andemakter är ju gamla, så det är inga nya fynd. Men andemakterna ser inga nationsgränser. Om man kunde bygga staket, en mur mot andemakterna, så vore det bra. Andemakterna härjar här i Sverige lika väl som i andra länder. Men det vi kan göra, det är att i Jesu namn i tro stå emot djävulen och han ska fly bort ifrån er. Vi ska alltså aktivera oss och stå emot djävulen i tro på Herren, så kan vi övervinna. Och det är det enda sättet. Och då blir det så som det var en osynlig mur runt dig. Därför att du genom Guds ande står emot dessa makter och krafter. Och om vi är andliga så upptäcker vi kötslighet hos oss själva. Vi upptäcker när vi handlar fel och vi blir bedrövade. Och det är ju bra med en sådan styrning. Vi kan ju be om förlåtelse, vi kan förnyas. Men det kan gå så långt så att människan blir hård som en sten. Så hon kan inte skilja varken på vitt eller svart. Och det är inte bra. Då har man liksom nonchalerat budskapet. Och det är inte bra. Och en sådan ett sånt nonchalerande ger ju då ingen vinning. Det går inte att bli frälst genom att strunta i det gudomliga budskapet. Nå, det finns alltså många läror. Det finns äkta ödmjukhet och det finns falsk ödmjukhet. Och det finns falska läror och det finns äkta läror. I Kolosserbrevet 2:18, från 18 versen kan vi läsa. Låt er inte fråndöma segerkransen av någon som ger sig hän åt ödmjukhet och går upp i syner av änglarnas tillbedjan och som utan orsak är upplåst i sitt kötsliga sinne och inte håller sig till honom som är huvudet. Från honom får hela kroppen den tillväxt som Gud ger, stödd och sammanhållen som den är av sina leder och senor. Om ni med Kristus har dött bort från världens stadgar, varför uppför ni er då som om ni levde i världen och böjer er under dessa bud? Det ska du inte röra, det ska du inte smaka, det ska du inte ta på, och vad gäller sådant som är bestämt att användas och förbrukas efter människors bud och läror. Vi ska alltså inte hålla oss till människobud och människors läror och inte bygga på traditioner, utan ska bygga på klippan Kristus. Vi ska bygga på Guds ord, och det är Herren som räddar och frälsar. Och det är det som vi allesammans behöver. Och vi ska uppmuntra varandra i tro. Om vi är kötsliga så är vi intresserade av alla möjliga ord och läror. Men vi märker inte att de inte har någon verkan på oss. Den andliga är intresserad av vad som kan närma henne till Gud. Vad som kan bli till en upplevelse. Vad som kan bli till förnyelse i den helige ande. Vad som kan göra henne till en bättre människa. Den andliga är inte intresserad av underhållningen som det finns så mycket av det religiösa livet. Och föreningsgemenskap sånt. Utan det handlar om vad Gud vill med vårt liv. Vad tror du Gud vill med dig? Gud vill rädda dig. Han vill rädda oss allesammans. Men Gud vill att vi ska överlåta oss i hans händer. Så att han har någon att rädda. Och överlåtelse återigen, det är att säga nej till mycket som hindrade oss tidigare att överlåta oss. Och så kapas de där bojorna och så får vi uppleva det nya livet. Så det finns mycket som vi kan få uppleva om vi går in för det. Om vi ger rum åt Jesus i våra hjärtan. Jesus han öppnade lärjungarnas sinnen så att de förstod skrifterna. Och det är det som händer när man har blivit frälst, född på nytt. Då är man inte bara intresserad av utanpåverket, utan man är intresserad av skrifterna därför att man har börjat förstå skrifterna och deras betydelse. Han är här för att välsigna oss, denne Jesus. Hur du än har det, så kan du uppleva att Herren möter dig. Han vill inte lägga sten på börda, inte börda på dig, utan han vill lyfta bort dem. Om du inte vill ha dem kvar så håller i dem. Låt oss be tillsammans. Vi tackar dig Herre för att du är här för att välsigna. Tack Jesus Kristus. Vi prisar dig Herre. Tack Jesus. Tack Herre för din nåd. Tack Herre för din underbara kraft från höjden. Tack att du kommer med nya krafter. Det som bidrar efter Herren hämtar ny kraft. Vi tar fasta på det bibelordet här ikväll. Tack Jesus för att du i denna stund möter oss. Vi prisar dig Herre. Halleluja. Tack för den helige ande. Tack att du rensar bort allt som hindrar glädje och frid och verklig frälsning. Tack Jesus. Halleluja. Jesus. Halleluja. Jesus. Vi reser oss och fortsätter att be tillsammans. Tack Herre. Du Herre skådar in i våra hjärtan. Och du vill att vi ska vara trygga. Och vi vill vara trygga. Tack Herre för att du tar bort allt som gör oss otrygga. Tack Herre för att du skingrar mörker. Tack Jesus för din kärlek. Tack Herre att du lär oss din väg. Halleluja. Nu är Guds ande verksam. Halleluja. Tack Jesus Kristus. Guds kraft börjar strömma nu. Halleluja. I vili risinke reston Jesus. Kiblerieno sobrido Jesus. Tack Herre för din underkraft. Tack att du löser från bojor. Tack för balsam på hjärtesår. Tack att du befriar från depressioner. Kommer med nya krafter här. Halleluja. Du är här för att välsigna. Tack Herre för ditt ljus, för din frälsning. Säg nu ditt ja till Jesus av hela ditt hjärta, du som vill uppleva visshet. Du vill tillhöra Herren av hela ditt hjärta, av hela din varelse. Han vill inte bara ha en del av oss, han vill ha oss helt och hållet. Det gäller livets alla områden. Halleluja, tack Jesus. Det gäller oss allesammans. Ström av Guds kraft. Nu kan du känna Guds kraft. Halleluja. Bibeln talar om Guds kraft som ni ska få känna. Halleluja. Jag känner att du är här, Herre. Tack Herre för din goda ande. Yes. Halleluja.